Ja, måndag i poddhuset i Schibsted-huset. Poddrummet i Schibsted-huset heter det. Och ingenting är som vanligt. Thomas Roos är på resande fot i Europa någonstans. Och jag, Hans Abrahamsson, har tagit chansen att ta över här. Och har bjudit in tre väldigt intressanta gäster. Börjar med att hälsa Sofia Reideborn. Välkommen, en av Sveriges bästa hockeymålvakter.
Oj, ja, tack så mycket.
Maria Roth, en av svensk ishockeys allra största, 265 landskamper bland annat, stor hjälte i Damkrona, vann mot USA i semifinalen 2006. Numera föreläsare och expert på SVT Sport, välkommen.
Tack snälla.
Och så har jag min kollega Emily Fredriksson här också, välkommen till dig och Emily.
Tackar, tackar.
Och dagens stora samtalsämne är svensk damishockey och var vi är på väg någonstans. Var den är på väg någonstans där. Och tänkte börja med Sofia först. Är du Sveriges mest kontroversiella ishockeyspelare?
Jag tycker nog inte det, men det är många som tycker det. Många andra som tycker det, men jag skulle inte säga att jag är det faktiskt.
Du har ju haft väldigt mycket synpunkter och sådär, varit ute och kritiserat en hel del som ämnen som har diskuterats här inom damhockeyn. Jag kan ju ta en liten lista på den där. Damkronornas krav i allmänhet och medaljbonusen i synnerhet i samband med strejken. Alla som tycker att lönegapet mellan herrar och damer är för stort, det tycker inte du, du tycker inte att ni förtjänar mer än det. Relationen mellan spelare och ledare i SDHL-lagen, att det ger inget seriöst intryck, att tränare tillsammans med spelare och så vidare. Och Luleås satsning i SDHL som du satt satsning inom situationstecken och sagt att de har ju typ värvat halva finska landslaget. Jag vet inte om det är en satsning. Varför är du så kontroversiell?
Jag vet inte ens vad ska börja nu, det var så mycket. Nej, men jag tycker ju det som står där, kanske satsningen då, det var väl...
Vi kan ju gå in mer separat bara på varje grej sen, men just att du har väldigt starka åsikter och de går en bit utanför strömmen ibland.
Nej, för att det är precis så där jag tycker. Mm. Jag brukar dra paralleller till Adam, min bror, och hur det funkar där. Och då brukar jag sätta det i paritet med damhockeyn och då blir åsikterna så där.
Mm.
Så
att, Adam är ju Adam Reideborn som tidigare spelar Djurgården och numera i Kazan då, i ryska ligan. Jag ska väl förtydliga där då. Men du står ju också på din Twitterkonto där att stå upp för vad du tror på även om det betyder att du står ensam. Hur ensam har du varit i det här, känner du?
Väldigt ensam. Det är ju blivit men det blir ju konsekvenserna någonstans. Och det har jag ju alltid varit medveten om, och det får man ju ta. Men jag har stått ensam, absolut. Mm.
Har du blivit utfryst, tycker du också?
Ja, jag tappar väldigt mycket vänner. Det har jag gjort.
Har det varit värt det?
Men jag tror att det är bra för damhockeyn i längden, så att då får det vara värt det.
Maria Roth, om vi börjar med den här strejken då, som var damkronorna gick ut i strejk i augusti här och krävde bättre villkor för att överhuvudtaget spela med landslaget. Du var en av dem som stöttade det väldigt, väldigt starkt. Du sa att det är dags för dem att göra revolt och man har inte fått tillräckligt med respekt från förbundsledningen i första hand. Vad känner du kring, om vi börjar där med strejken, där, vad känner du kring det där? Du tycker att det var rätt?
Ja, absolut. Jag är ju en tidigare spelare som har gått igenom hela det också och vet hur mycket respekt betyder. Att se det och känna det framförallt. Och eftersom den historien är ganska lång där respekten faktiskt har saknats, så kände jag ganska många år innan det att nu får ni lite stå upp för er själva här. För det, om man går tillbaka något år, 2017 tror jag det var, så det gjorde USA likadant. USAs damer gick ut och gjorde en ganska mycket större strejk och fick igenom sina krav till största delen. De kämpar fortfarande än idag, men håller man på så här mycket och vill man lägga på så mycket tid i sina liv med just hockey och spela för sitt land och sådär, så tycker jag att det är absolut, då ska man ha rättvisa villkor.
Vad har du tänkt när du har sett Sofias uttalanden? För det tänker jag mig att du har gjort.
Ja, vi står ju på olika sidor. Det jag slås av, det är ju någonstans att du är väldigt modig som går ut och säger de här sakerna, för att du, som du berättar nu, har stått ganska ensam. Och någonstans från min sida så är det ju, ja, jag är ju totalt andra diket och vill slåss för det här på något sätt, på andra sätt än Sofia gör. Men generellt så skulle jag säga att all debatt kring damhockeyn är bra. Och har man inte den andra sidan så vet man inte egentligen vad man fightas för. Så att på något sätt så ger ju Sofia mig bättre perspektiv också på något sätt. Och jag blir stärkt i min övertygelse om hur damhockeyn ska framåt.
Finns det något stöd där du kan känna att hon har faktiskt rätt i det här? Eller har det blivit tvärtom att du känner ännu mer att hon är helt ute och cyklar?
Nej, men Sofia har rätt i en del, tänker jag. Men jag ser damhockeyn i ett större, flickhockeyn framförallt, som kommer in i ett större perspektiv. Där jag ser hur allt hänger ihop. Även från de första skärarna när man är 4-5 år till en seniorspelare. Och för en flicka och en pojke är de vägarna extremt olika. Vissa klubbar välkomnar tjejer, men extremt många anser att värdet på en flickhockeyspelare är inte lika stort som en pojkhockeyspelare. Just för att skillnaderna högre upp är så mycket större. Att pengarna ligger hos männen där. Och det är den vägen någonstans som jag vill förändra. För jag ser att det finns ett annat värde. Ska man behålla få en mer hållbar värld någonstans, så är det inte bara att se på hur det är idag. För så här har det sett ut de senaste 60 åren, 70 åren. Ännu längre tillbaka så är det männen som har fått tagit den platsen. Och jag tycker att det är så fel. Men det börjar när man är barn. Och det är den vägen någonstans som jag pushar väldigt mycket för. Att förändra den situationen för flickor. För jag tror att allting spelar roll. Det blir som en snöbollseffekt för pojkarna. De får rätt förutsättningar och sen så blir det bara... Skillnaderna blir så enormt stora när de är äldre.
Vi ska komma tillbaka på det där lite grann när det gäller återväxt och sådana saker. Jag ska bolla över till dig, Emily, där. Hur mår svensk damhockey i februari 2020?
Jag skulle säga att den mår sådär. Jag vill inte måla fram på väggen. Det händer jättemycket i ligan. Det här med damkronorna är ju... Det är ju inte bra att de har fallit ner i BVM. Men samtidigt som den där strejken... Alltså det är många spelare som jag har pratat med genom åren. Damspelare som pratar om den nästa generation. Vi gör det för nästa generation. Och jag tror det är lite samma sak med att falla ner i BVM, att det blir som en omstart. Jag tror att det kan vara bra. Som till exempel damkronorna, det känns som det har varit flera år nu. Dåligt självförtroende liksom i laget, och det har varit mycket fokus på andra saker. Under Bråks tid var det mycket fokus på Bråk, och det känns inte som att laget har haft det här självförtroendet. Och liksom, det har inte varit, jag tror inte att det har varit så här superkul att spela i landslaget de senaste åren. Så jag tror att men liksom Ylva in är en omstart i sig, och sen då nu att man kan bygga vidare på det här, få in lite nytt självförtroende och liksom starta om lite. Och sen hur damhockeyn mår i stort, alltså det händer jättemycket i ligan. Det är flera lag som satsar nu, SHL-klubbar som också vill att damlagen ska ha det bra. Men det finns, alltså damhockeyn och SDHL är fortfarande väldigt ungt. Så jag tror att det är liksom, det är en utvecklingsfas, och det blir ett steg, det klassiska. Ett steg fram, två steg tillbaka, och det finns jättemycket att göra, skulle jag säga.
Mm. Finns det saker som är bra, men det finns väldigt mycket att göra, om man sammanfattar det så. Mm. Vad säger du, Sofia?
Nej, men jag tror att det är lite både och. SDHL som jag nu spelar i tycker jag är superrolig att spela i. Jag har blivit gått jättemycket framåt de senaste åren, bara som jag har spelat i ligan, och just nu är ju den bättre än någonsin. Men jag skulle väl säga, det säger ju sig själv, vi spelar i BVM, det mår ju inte superbra, och det, du var inne på det, och att det har varit mycket fokus på mycket andra saker, och det är väl det som jag har också känt att det har varit. Och speciellt med, jag tycker inte att till exempel bojkotten var en bra grej för damhockeyn. För de som jag har interagerat med och pratat med, så har den snarare gett motsatt effekt. Och att man har känt att ni kanske ska prestera först. Och det har jag ju varit inne på innan, att man vill se en prestation först innan man kan kräva saker.
Du menar att fallet kan bli väldigt tungt nu om man inte går ut och levererar det?
Precis. För nu kommer man ju, då får man vara beredd på att det finns krav på att man ska prestera. För nu har man fått igenom sina krav. Men jag skulle säga att det är både bra och dåliga saker med ligan, och just Ylva tog det upp. Jag tror inte att det är heller rätt person för jobbet just nu, eftersom att jag ser ju hur relationer, som du var inne på, i stort präglar hela ligan. Vi har ju, damhockeyn i sig har ju mycket, mycket relationer. Och det, både landslaget har ju relationer, man ser att hon är ute och hänger med spelare, och sen som hon sen tar ut i landslaget. Och det kan jag tycka, även fast det kanske inte har någon påverkan på uttagningen, så skickar det fel signaler.
Vad menar de ut och hänger då med spelare?
De har ju, jag vet ju att vissa spelare har varit hemma hos henne och bakat lussebullar, och de var ju på någon resa tillsammans och sådär. Så att jag tycker inte att det ger ett bra intryck. Även fast det kanske inte påverkar uttagningen, så får man den känslan. Och jag tycker inte att en förbundskapten ska göra det.
Vad säger du, Maria? Är Ylva Martinsen rätt ledare, rätt förbundskapten i det här läget?
Ja, men jag tror faktiskt på Ylva. Från det de hade tidigare med Bock, som jag också var ganska tydlig med att jag tyckte det var fel. Att han kom in, han var fel person för det laget. Det skapade mer, ja, men det blev mer konflikter än någonting annat egentligen under hans period där. Jag tror att Ylva är en lugn norrbottning som på något sätt kan men komma in och få ett lugn i gruppen. Jag tror hon är en relationsskapare. Hon jobbar nära spelarna. Vill skapa en trygghet. Och jag tycker redan när man kollar senaste VM, det VM:et de faktiskt åkte ut, så såg jag en helt annan glädje i spelet. Då jag var på SVT och följde dem ganska nära. Så att jag tror att de är på rätt väg. Men det är lite som Emily du också pratade om. Det har varit en ganska tuff period. Och som har satt sig mentalt. För de har inte lyckats egentligen föra matcher. Nu är de i ett BVM. Så att det är ju extremt intressant hur de ska. De måste ju bara upp. Och det vet de. Och jag tror att de någonstans behöver lite press. För att det måste man lära sig spela med. Att föra matcher. Och vara det bättre laget och komma vinnande ur. För det har de inte lyckats prestera tidigare. Men tillbaka till din fråga. Jag tror att Ylva är rätt för uppdraget faktiskt.
Hur ser du på det här med relationer då inom svensk damhockey? Om vi ska ta det där. Är det ett problem, tycker du?
Nej, jag har inte upplevt det som ett problem. Som Sofia. Så att jag har nog egentligen inte så mycket att tillföra där. Jag vet inte. De lever nära varandra. Det är verkligen, man brinner för det här, och att det uppstår relationer här och där, det ser inte jag som något större problem.
Vad känner du, Emily? Är det okej att en förbundskapten har spelarna hemma och bakar lussekatter?
Jag kan ju inte riktigt bakgrunden till detta, så att jag, just i det här fallet vet jag inte om jag kan svara på den frågan. Men det är klart att de spelare i så här STH, eller som Sofia då, reagerar på det. Så kan det ju vara bra i alla fall för att tydliga vissa saker, att vi gör så här därför att, till exempel. Mm.
Men det är också någonting som jag vill tillägga, det är relationer inom lagen i SDHL som också, vi har ju, jag vet, av egen erfarenhet bara i vårat lag har vi väldigt mycket relationer. Och självklart så är det svårt att förhindra vem du blir kär i, det går liksom inte. Men det är väldigt lite krav på det. Och det är som man ser att vissa letar vissa efter passningar, och man kommer till träningen och det kanske inte känns som det här professionella jobbet som man vill att det ska vara när man kommer dit. Jag vill att det ska vara som herrhockey, du kommer dit för att du ska bli bättre, för att du ska prestera, inte för att du kommer dit och så har du liksom fem stycken par i laget som är hälften av laget. Det blir inte samma kemi i laget. Vissa har en speciell kemi medan andra inte har den och sådär. Så att jag tror att det skapar ganska mycket problem faktiskt. Jag känner att det har blivit ett större problem de senaste åren än vad det har varit innan.
Det blir fler relationer.
Ja.
Okej. Okay. Vi tar damkronorna där. För mig som inte, alltså för mig som är lite utomstående, så känns det som att landslaget, oavsett idrott, oavsett kön och allting, har stor påverkan för intresset även på hemmaplan. Går det bra för landslaget, så är det en väldigt boost även inhemskt där. Om man tittar på damkronorna nu, så vi har ingen VM-medalj sedan 2007. Vi har OS-medalj tog vi 2010. Det är liksom det 10 år utan någon medalj överhuvudtaget. Hur har det kunnat blivit så här, Maria?
Ja, men det är olika generationer. Jag spelade ju själv fram till 2010, och jag vet att den gruppen av som vi hade då egentligen mellan 2002 till 2010. Det var en väldigt tajt grupp som gick, hade enorm passion för uppdraget att vi ska ta OS-medaljer och vi vill ha den ädelste valören och vi la ner otroligt mycket tid och engagemang, passion i detta. Sen försvann ganska många av dem och jag tror att alla lag som blir ett lag vid vissa tillfällen, de måste hitta sin egen glöd, sin egen, vad är det vi kämpar för? Och jag tror samhället är lite annorlunda idag än vad det var då. Det var lite mer kollektivet då faktiskt. Idag är det är lite annorlunda och jag tror man måste anpassa ledarskap och allt. Du kan inte bara slänga in en vem som helst i ett lag, utan du måste kunna det här med dynamik i lag, hur du lyfter individuella spelare, för det är lite mer individuellt idag. Och jag tror man har tappat lite det här kollektivet, men samtidigt att varje spelare kan prestera sin bästa hockey. Där tycker jag inte att Sverige har varit. Vi har inte haft de här topprestationerna eller toppspelarna de senaste 10 åren. Och många länder går förbi. Och då har vi ju varit väldigt tydliga med också sagt att hockeyn i vissa länder går snabbare än i Sverige. Och där är ju såklart ett stort individuellt ansvar. Men det går också tillbaka till det här att man gjorde lite uppror. Man har haft dåliga villkor. Och ska man spela som herrarna, som Sofia är lite inne på. Jag vill att det ska vara som herrhockey. Men då måste man, förutsättningarna måste vara annorlunda. För att för de här spelarna så är det en hobby på många sätt. Och dit vill jag vill ju få det förändrat.
Men hade ni så mycket bättre förutsättningar menar du under det här 2002-2010 än vad de har idag?
Nej, vi hade inte jättemycket bättre förutsättningar. Vi hade stöd av SOK, det försvann ju ett tag här nu på 2010-talet. Men vi hade, jag tror det jag vill komma åt är att vi hade liksom någonstans en dröm, en passion, någonting som vi såg tillsammans med vår tränare som vi bestämde att det här ska vi uppnå. Hur gör vi det? Vi tog nästan i hand på att så här mycket träning krävs, enormt mycket träning på egen hand. För man visste att kompisen bredvid gjorde samma sak. Det är en av bitarna, men just förutsättningar idag, ja men jag förstår, det är andra tider, man behöver, man kräver lite mer och man ska ha mer, men man får aldrig glömma också det personliga ansvaret, hur mycket lägger jag ner på min idrott då? Sen finns det andra bevid, typ jag och sådana som jobbar för att förändra strukturen, att få det bättre för tjejerna, men man får aldrig glömma det egna personliga ansvaret också.
Emelie, jag får ju lite gåshud fortfarande när jag tittar på laguppställningen från 2006 där. Det var ju extremt mycket vinnarskallar verkligen där. Så tjejer som tävlade och liksom duktiga också där. Varför ser det inte ut så idag? För har vi inte de spelarna?
Alltså jag vet, det är en stor diskussion det här med utländska spelare i SDHL till exempel. Jag är inte alls emot utländska spelare i SDHL, men jag tror ändå att landslaget har tagit en liten smäll av det de senaste åren, att det är liksom inte så många svenska spelare som förväntas liksom vara ansiktet utåt för laget, vara den som ska driva på, den som tar stora ansvaret, liksom stjärnan i laget. Jag tror ändå att damkronorna har fått liksom ta en smäll där.
Vi ska komma tillbaka lite till SDHL, utländska spelare sen. Sofia, du tillhör den nya generationen som kommer upp nu, du är 20 nu. Varför tror du inte att det finns den här typen av spelare som Maria Roth och Rika Holst och ja, Kim Martin?
Ja, de är stjärnor för sig liksom. Men de senaste åren så tycker jag man har lagt mycket fokus på mycket annat. Och jag tycker att det speglar mycket, mycket samhällsutvecklingen i sig. Att man tjejer kräver saker och så. Och självklart ska man ha det som man förtjänar. Det är det som är summan av kardemumman kan man säga. Det ska vara jämställt. Absolut. Det är ju, jag tror att det är ingen som säger att det inte ska vara det. Men idrott är ju en sån grej som man... Det är svårt att ha det jämställt om att det baseras på intresse, intäkter och allt vad det nu är. Och det har varit mycket, mycket fokus på mycket andra saker än att bli bättre på att spela hockey och prestera. Och jag tycker att man skulle ha lagt mer, för jag känner i alla fall att när man spelar mot de här bästa från andra länder, att de är mycket, mycket bättre på att behandla pucken, inte behöva titta på pucken när man åker skridskor och mycket bättre på att skjuta. Och det är där tycker jag att vi brister. Och det är ju ingenting som man inte kan träna på själv heller, utan det ligger ju liksom lite hos individen, att man vill bli bättre. Så att jag tror att det är en har varit lite fel fokus de senaste åren och det är därför vi inte har fått upp bra spelare. Och sen så tycker jag dock att vi har väldigt många på gång. Vi mötte Göteborg igår och Hanna Tuvik där, alltså hon kommer bli hur bra som helst om hon fortsätter som hon gör.
Mm. Så att, hur ska vi ta hand om de här unga spelarna som kommer upp nu? Vad behövs för att de ska kunna bli de här nya damstjärnorna? För det är ju det man känner, att man verkligen vill ha de här som man kan, förebilderna som är fixstjärnor. Så finns det i systemet idag, eller kommer de liksom bara att plana ut utvecklingen för dem, eller ser du att de kan bli riktigt bra?
De kan själva bli. Allting ligger ju i deras egna händer. De kan själva
bli. Du känner så? Att förutsättningarna finns liksom från förbundshåll och klubblagshåll och allting så?
Jag spelar ju ändå i ett av seriens sämsta lag. Har ju alltid varit det. Liksom. Nu är vi i första året som vi faktiskt har tagit oss till slutspel. Mm. Och har vi kanske, jag skulle nog säga att vi har de sämsta förutsättningarna i ligan. Men vi har fortfarande, det är ingen som stoppar oss från att bli hur bra som helst. För vi får fortfarande träningstider och vi har en skottramp som man kan stå och nöta på. Det finns Almis, alltså det finns alla möjligheter i världen. Det finns ett gym om du vill köra. Det är ingenting som stoppar dig från att bli världens bästa hockeyspelare. Det är liksom samma sak som de herrarna som spelar Division 1. De måste också jobba vid sidan av för att ta sig någonstans. Men sen så lägga ner extra jobbet för att kanske ta sig till Hockeyallsvenskan eller SHL. Ja, och det är där vi någonstans måste börja, att vi vill lägga ner de här extra timmarna för att sen bli bra, för att kunna generera intresse, för att sen så ha en morot att kanske tjäna pengar i slutändan.
Finns den glöden, nu är det svårt för dig att svara på, men känner du att den glöden finns bland dagens 20-åriga spelare på damsidan?
Jag tror att det finns fåtal, absolut. Men jag tror att det är den som har svikit de senaste åren lite. Mm.
Hur mycket mark har vi tappat? Jag tänker på de här, det var ju mycket konflikter under Borgs tid, det var många som tackade nej, många som han inte tog ut. Sen har vi haft den här strejken som har varit i år och ja, säsongen i stort sett, första delen i alla fall, spolerad, och BVM, vi åkte ut i BVM tidigare våras där. Hur mycket mark har vi tappat, Maria?
Nej, men jag tror vi har tappat en del av de spelarna som... den marken på de spelarna som spelar idag. Sen tror jag att det kommer väldigt många underifrån, precis som Sofia är inne på, så är det många underifrån som är på väg upp och kan bli duktiga. Men det är här också som det inte har hänt så mycket de senaste, om man kollar de senaste 10 åren på spelare som har kommit upp och som har själv suttit och tänkt, hon kan bli hur bra som helst. Men kanske inte ta det där sista steget till att bli en världsspelare. Och det är ju här någonstans, någonting måste ju saknas. Om det är individuellt driv, om det är förutsättningar, om det är vad det än är. Så har det är någonting som uppenbarligen har saknats för att få de här spelarna att blomstra. Till en, vara en helt okej hockeyspelare, en bra SDHL-spelare. Men sen händer det någonting på internationell nivå där vi inte når upp i den standarden som jag anser att de här skulle kunna ha. Och där ligger också såklart förutsättningar. Det är klart att många spelare vill bli duktiga, men om du måste ha, du måste liksom få ihop ditt liv med alla de bitarna som idag finns att plocka in med familj och träning och jobb i sidan om och sådär. Och det är ju de förutsättningarna man hela tiden vill göra bättre så att fler spelare kan nå sin fulla potential.
Men sen tänker man ju också så att, alltså, motståndet är ju bättre än någonsin i SDHL om du vill mäta det med de absolut bästa. Jag får för mig också att förutsättningarna har blivit bättre i de här klubbarna, framförallt de här klubbarna som även är i SHL så att säga, där de har kommit upp, där man kan använda stöttapparater och arenor och allt vad det är för någonting. Borde inte det vara liksom någonting som gör att vi egentligen borde gå motsatt väg, att vi borde liksom, om det handlade om förutsättningar på det sättet?
Jo, alltså det här med för utländska spelare har vi pratat om väldigt länge. Och jag har inte varit jag är ingen större motståndare till utländska spelare. För att det jag alltid har varit emot är när man plockar in tredje, fjärde linjer spelare som utfyllnadsspelare. Där måste vi i svensk hockey bli bättre på att lyfta in unga svenska spelare. Och det är möjligt att man kan komma och göra någon överenskommelse lagen emellan att vi måste ha sig så många juniorspelare med och lyfta dem. Men det jag har liksom saknat ändå, det är de här svenska spelarna som ändå får spela i en första och andra kedja. Att själva ta det initiativet att jag ska bli nummer 1 i det här laget. Oavsett om vi har Wakefield eller Karvinen eller någon annan i laget, så ska jag visa att jag vill vara den som spelar när det är sista bytet på matchen. När det betyder någonting. Men där tycker jag att svenska spelare har varit lite för, låtit de här andra utländska spelarna har fått ta lite för mycket mark. Att man lätt skyller på det att vi har så många duktiga utländska spelare och jag får inte plats. Jag anser att de ska ta den platsen och lägga den extra tiden och göra allt det där extra som är liksom deras yttersta kraft att göra för att komma till och ta den platsen. Men där har vi inte varit och anledningarna finns säkert 100 stycken som inte jag har en aning om. Men där tycker jag att vi inte har kommit upp i den nivån som jag skulle vilja. Just på grund av att vi har utländska spelare, använd dem. För de kommer hit, de är skitduktiga, se och lär och bli bättre.
Men vi har ju också jättemycket plats för svenska spelare i vårt lag. Mm. Men det vi får inte några. För att det är liksom, vi spelar inte i Tegera Arena eller Fjällräven Center eller så. Utan vi har en vid Bergsisal med ett halvdassigt gym, absolut, men det funkar. Mm. Och då får vi lockar inte de här yngre talangerna, för det är ingen, det är liksom inte riktigt status att spela i SD. Men du får mycket, mycket speltid och mycket förtroende, så att det är egentligen sådana där lag som man ska sträva efter och faktiskt få utvecklas i, för att jag hade ju aldrig utvecklats så mycket i något annat lag som jag gjort i SD med det förtroendet som jag har fått.
Emily, när jag tar damkronan och medalj igen i ett mästerskap?
Jag tror att det dröjer. Ska jag slå till med ett årtal?
Ja, antal år. Är det 5 år eller är det 3 år? Eller är det...
Ja, jag tror över 5 år.
Mm. Sofia?
Jag tror också att det är över 5 år. Man måste bygga en långsiktig plan nu.
Maria?
Mm. Nej, jag har varit inne på samma ungefär. Jag tror att det krävs en jätteförändring. För nummer ett så ska man upp i AVM och sen måste man sätta en väldigt tydlig plan. Öka takten på träning, göra allt det där som krävs. Och det tar några år. Så jag tror över 5 faktiskt.
Det kan innebära att vi har en närmare 20 år där utan VM-medaljer. Från 2007 då, fram till 2025 eller 2027 eller något sånt där. Så far. Mm. Till sist så får jag avsluta landslagssnacket där. Vem tycker du ska vara förbundskapten istället?
Jag tycker att det ska vara någon som inte har varit runt om hockey förut och kan ställa ordentliga och bra krav på gruppen. Så att någon som inte tillhör den här damhockeykärnan, någon utifrån.
Du har ingen namn där?
Nej. Min dröm hade varit att typ ha Sam Halla.
Man får drömma i den här podden. Vi ska gå över till STH lite grann också och titta på den. Antalet utländska spelare är ju en sak man pratar väldigt mycket om. Jag räknar till 101 utländska spelare enligt Elite Prospect på vägen ner hit nu. 153 svenskor. Det innebär ju ett snitt på 10 utländska spelare per lag då. Vi har en svenska, Hanna Olsson, bland de 13 första i poängligan. Resten utländska spelare. Är det bra som vi har det, Emily?
Ja, men jag tycker att det är bra med utländska spelare. Sen tycker jag som sagt det är onödigt kanske om det kommer upp i för många per lag. Men 7-8 stycken i ett lag tycker inte jag alls är något problem. Utan jag ser det som att det lyfter ligan och som vi vet inne på, de svenska spelarna kan också se chansen att liksom se och lära. Och jag tycker man ska utnyttja de utländska spelarna ännu mer. Ut med dem i skolor och bland yngre lag och liksom använder mer som förebilder och ta efter. Uppenbarligen har de ju en annan attityd kanske som svenska spelare kan se och lära lite av. Så att jag tycker att det till stora delar är väldigt bra.
Du och Sofia som spelar i ligan. Ska vi ha en begränsning på antalet utländska spelare?
Jag tror inte man ska börja där. Utan jag tror att man, som du är med, att man använder dem som idoler och förebilder för yngre för att bygga dem och sen när man får en bättre kvalitet på de svenska spelarna att man då inför en begränsning men just nu som jag ser det så jag utvecklas jättemycket av att ha dem på både träning och match men samtidigt så förstår jag ju att det är ju de svenska spelarna får ju inte de här avgörande rollerna i lagen och det är ju ett jättestort problem för landslaget i sig såklart. Så att jag är ingen, inte för eller emot egentligen utan jag kan se det positiva med både och. Men jag tror inte att man ska ha en begränsning nu för jag tror att det kommer bara missgynna ligan i sig. Och vi kommer inte få in några mer publikintäkter då faktiskt. Så att jag tror att det är dumt att göra det nu.
Säger du Maria?
Nej, men jag tror inte ens att det går att göra en begränsning på utländska spelare efter de regelverken vi har i här. Så att,
det man kan säga är väl att det går ju, klubbarna kan väl göra en typ av gentleman agreement i så fall. Att man skulle, säger så, det går inte att lagstifta mot dem. Men skulle de vilja så.
Ja, men alltså min utgångspunkt är att STHL är en extremt ung liga. Damhockeyn i Sverige är väldigt ung. Det har tagit många år för SHL att komma dit de är idag med det de har haft, alla de förutsättningarna de har haft, så att STHL är en väldigt ung liga som kommer att kräva många år till för att bli så bra som den kan bli. Utländska spelare kommer hit och gör dem bättre utan tvekan. Det svenska spelare är att ta rygg på dem, använda sig av deras kunnande och på något sätt sprida det i föreningarna också där de spelar. Och använda dem som förebilder. Jag vet hur extremt viktigt det är med förebilder. Såklart behöver Sverige bättre svenska förebilder, eller fler, inte bättre, utan fler svenska förebilder som syns och hörs. Och tror det är otroligt viktigt, för kan man se sig själv som äldre i media på olika sätt, så kan man också få bilden att det där kan bli jag. Och det krävs mer av det i Sverige.
Är STHL världens bästa liga?
Nej, det är inte världens bästa liga. Jag har själv spelat borta i college, det är många år sedan nu, jag börjar bli gammal. Men den ligan där är ju betydligt bättre än när jag spelade där för många år sedan. Så att det är en otroligt bra liga, och jag tror inom kort så kommer NHL utan tvekan att på något sätt skapa en damliga. De har fått bra uppmärksamhet nu under All-Star Weekend även i år. Så att jag tror att det kommer hända saker, den ligan kommer att också bli en av de bättre ligorna. Så Sverige har väl den bästa ligan, tycker jag, i Europa utan tvekan.
Och den näst bästa, kan man säga då, efter college-ligan, eller i världen?
Ja, och det finns ett gäng olika college-ligor. Men jag skulle säga att college-ligor ligger först. De är bäst.
Mm. Snittlönen har vi varit inne på. 5 500 ungefär är snittlönen i STHL då. 120 000 drygt i SHL. Är det rimlig skillnad, tycker du?
Ja. Ja, men jag tycker det är svårt. Det är en dumt ställd egentligen fråga, inte från dig, Hans. Men det är jättesvårt att jämföra de här produkterna rakt av och säga att ja, men du ska inte tjäna 120, du ska tjäna mer än 5 000. Jag tror att det är många som spelar utan lön. Det är väldigt många som spelar utan lön, och vissa har lite lön. Jag tror 5 500 nästan låter lite för högt i mina öron för vad det är. Jag tycker naturligtvis att de ska ha mer, men så som jag ser det, så är det är en mycket större bild än att bara den här produkten som folk ska gå och titta på. Det här för mig som jobbar jättemycket för det här med flick, för jämställdhet, för inkludering, allt det som jag är ute och föreläser om, det är en så mycket större bild och som skulle förändra damhockeyn högre upp om man kan få till botten lite bättre, alltså bredden i svensk hockey. Nu kommer det jättemånga tjejer som kommer in inom svensk hockey som vill spela hockey. Ju fler som spelar, ju mer företag, kommuner, alla de här levererar som de ska i jämställdhetens tecken, för att vi får en bättre värld av det. Jag ska inte gå in allt för djupt på det. Men kan man någonstans få den att gå ihop bättre än vad vi har det idag, så kommer det att se annorlunda ut på toppen. Så när du frågar den frågan, nej, det är klart en hållbar värld, nej, det ska inte se ut så, men det gör det idag. Men vi kan bara jobba för att tjejhockeyn och damhockeyn ska få bättre förutsättningar, och det bygger också mycket på alltså pengar, det är pengar är makt, och tjejhockeyn har aldrig fått pengar, damhockeyn har egentligen alltid fått slita från ingenting och fått in lite här och där, men man har alltid egentligen, det är byggt på ett engagemang som vi hela tiden kan göra bättre om damhockeyn ska få det bättre ställt. Det var en lång
Bra. Hur mycket tjänar du, Sofia?
0 kronor. Ja, vi har ju, det är ju 2 stycken privatpersoner som driver SD och har betalat in pengar i alla år. Och jag tror att de får in kanske 5 000 här och där från olika småsponsorer. Men de har betalat allt från egen ficka. Då är de här importkostnaderna på 12 500. Så att det blir ju ganska mycket pengar. Då är det svårt också att känna att även nu vill jag ha pengar också. Det är svårt att kräva någon annans lön liksom, för det blir.
Hur mycket bättre skulle du kunna bli om du kunde liksom leva på ishockeyn, få en lön därifrån?
Nej, jag hade inte, alltså mer pengar i min ficka hade inte gjort mig till en bättre hockeyspelare. Så är det ju. Det har gjort att jag hade blivit, kan du köpa lite mer kläder.
Men där tror jag många inte är eniga med dig.
Nej, det
tror jag. För att hade jag spelat och fått mer pengar och kunnat leva på det fullt ut, nog tusan hade jag blivit en bättre hockeyspelare. Medan med mitt driv, engagemang, passion för det här, jag hade ju liksom ännu mer levt än vad jag gjorde då i gymmet och träningslokalen och tränat tidigare och fått mitt liv att gå ihop på ett helt annat sätt, återhämtning, allt det där som jag tror är helt normalt, och det är så världen ser ut för många herrspelare som damspelare inte får, så att den är du nog ganska ensam om att tycka.
Ja, men jag tror också att de pengarna ska nog läggas på de yngre då. Jag är inte så duktig på det här med yngre, hur det ser ut i kommuner och bland yngre tjejer. Men jag tror att pengarna gör mer nytta där än att i våra fickor som är nu 20-30 år gamla. Jag tror att det är ganska... Jag känner mig i alla fall som att jag kommer... De här åren som jag utvecklas mest på, de har ju redan varit. Jag kommer ju självklart kunna utvecklas mer, men de åren som jag hade under hockeygymnasiet som var jätteviktiga, de har ju redan varit. Så att jag skulle lägga dem på de yngre tjejerna som kommer kunna ta OS-medaljer. För att jag känner inte att det är lite av en förlorad generation. Jag tror inte att det är inte vi nu som spelar nu som kommer ta OS-medaljerna om 5-10 år. Utan det är de som kommer underifrån. Så jag tycker pengarna ska läggas där.
Varför är det en förlorad generation, Emily, tror du?
Nej, jag håller inte med Sofie riktigt. Jag är 29 år gammal. Och skulle jag ha lagt liksom hela mitt liv alla dagar på hockeyn. Jag har familj, jag har barn. Det har också flera spelare. Då skulle jag behöva pengarna för att kunna liksom fortsätta min satsning. Och jag tror om 5 år, om man är 25, så är man 30. Och det är väl exakt så länge vi vill att spelarna ska hålla på. Det är det som är en av de stora problemen i damhockeyn. Att spelare lägger av alldeles för unga. Och ska man få ihop liksom livet runt omkring i den lite... Nu är jag inte jättegammal. Men de som är liksom lite äldre så... Tror jag verkligen att det skulle behövas lite...
Men då har jag en fråga. Var ska pengarna komma ifrån?
Jag säger inte att det är liksom realistiskt att det ska ske. Men om vi liksom ska utveckla hockeyn så behövs det liksom pengar till spelare för att liksom man ska kunna fortsätta hålla på.
Ja, och det där var ju min nästa fråga som Sofia ställde nu. Var ska pengarna komma ifrån? Hur får vi in mer? Jag tror publiksnittet nu ligger på runt 200 i SDHL. Det har gått upp en del så riksserien startade. Då låg det runt 100, men det ligger ganska stabilt runt 200 här i 4-5 år. Sponsorintäkterna är väl inte heller jättestora. Hur får vi in pengar?
Allt hänger ihop, så som jag ser det också. I år fick SDHL in 2 lite större sponsorer, var i fall till ligan då. Och Simor och SVT sänder en del matcher. Det är ett jättebra steg på vägen. Och sponsorer, så som jag har fått, jag har pratat med många också företag och ser hur de ser på det här med jämställd sponsring till exempel. Och där kommer det kommer hända mycket de närmaste åren. För företag måste ta sitt sociala ansvar. Det är inte bara... Jag jobbade tidigare på ett företag som kollade just hur mycket pengar lägger vi på män respektive kvinnor. Det visade sig att det var ungefär 80-20. Det är ungefär så som det ser ut generellt bland företag. Nu har man börjat ta tag i det. För att man vill inte vara ett företag som lägger 80% på pojkar och mäns idrott. Och istället vill jämna ut de där klyftorna. För allting handlar om pengar. Och det är inte alltid att du ska ha någonting tillbaka. En del av sponsringspengar handlar egentligen om att göra goda saker för samhället. Och jag tror någonstans att man måste börja där. Där kommer en del pengar komma in. Företag som vill vara med. Och det är faktiskt en STH eller en idrott som du ser den på sporten. Man berättar om den. Det händer saker. Men det är en ung sport. Den kommer att komma. Små steg. Så ett steg framåt, 2 steg bak. Det händer saker hela tiden. Men det är en lång resa. Vi kan inte förvänta oss att nästa år att folk ska tjäna 15 000 i månaden. Det kommer inte hända. Men det är en lång seg process. Men där företag har ett jättestort ansvar.
Jag måste kolla det, Sofia. Jämställd sponsring?
Nej. Jag tycker man får sponsra det man vill. Det är så det funkar. Man kan ju inte tvinga någon att sponsra någonting som de inte vill sponsra. Jag förstår om man inte vill sponsra någonting som 200 går att titta på. Det gynnar ju inte företaget så mycket. Jag tror att det viktigaste för SDHL är att fråga sig vad är det som gör att folk inte vill titta. Hur får vi dig och dig och dig att gå och titta på damhockey? Vad är det du vill se? Vad hade fångat ditt intresse? Att man går ut och frågar allmänheten. För det är där du kommer få, det är där du får pengarna. Det är där det är de som sitter på intäkter. Både publikpengar och så. Om man går på matcherna så är det ju fik och allt annat. Och kanske skapa grejer runt omkring.
Mm. För vi har ju snudd på liksom världens bästa liga här. Vi har ju många av världens bästa spelare här. Och det kan ju inte handla om kvaliteten som gör att inte folk kommer.
Alltså, jo,
på dem. Ja.
Det kan det göra.
Ja.
För nu, jag tycker att, som jag har sagt innan, att man kan switcha mellan, det är så lätt nu att bara kunna jämföra hockeyn. Mm. Och eftersom att man jämför löner så måste du också kunna jämföra kvaliteten på hockeyn.
Mm.
Och kvaliteten lockar inte människor att titta just nu. Och det tror jag det är där det största problemet ligger, att man måste göra hockeyn bättre och mer sevärd. Och vad jag har fått känslan av så är det många som vill att man inför tacklingar.
Ja, men, och det var ju det, vi kan ta det på en gång då, för det är en fråga som jag har haft stor, vad heter det? Många som har hört av sig när de hörde att vi skulle bli in podden. Just det här med tacklingar är många som har frågor om det är en... Vi har ju diskuterat om man ska ta bort det här hockeyn, kan jag säga, i den här podden tidigare och köra som damerna gör. Nu finns det ju en omvänd då, frågeställning om man ska införa tacklingar till här hockeyn. Du börjar, Sofia. Tycker du det?
Jag förstår att det är problematiskt eftersom att hela IHF och alla i VM spelas utan tacklingar och så vidare. Men jag tycker att det är en fråga man kanske ska se över faktiskt. Jag tycker att det tillhör ju hockeyn. Jag tycker att det är kul att titta på hockeyn när det smäller. Så att jag tycker man ska se över den. Sen vet jag inte ens hur det funkar med IHF och allt sånt där. Utan det, men absolut.
Vad säger du, Maria, där? Tacklingar. Skulle det lyfta damhockeyn?
Nej. Jag är ganska övertygad om att det inte hade gjort det. Jag tror att om man kollar tillbaka historiskt sett när man tog bort, jag tror det var runt 90, så tog man bort tacklingarna. Och det gjorde ju att damhockeyn fick hitta någonstans sin egen väg. Hur ska vi lira? Och kollar du på en riktigt bra damhockeymatch så kan man se att det är så otroligt mycket mer tekniskt. Du måste spela ett annat. Du kan inte vara en spelförstörande spelare. Du kan inte ha massa spelförstörande spelare i ett lag, för att då ryker du på grund av alla utvisningar som tas. Du måste bli tekniskt skickligare hela tiden, och det här har ju gynnat damhockeyn, som jag anser. Man gjorde faktiskt en undersökning på ganska många spelare där borta och frågade, vad tycker ni? Det har gått några år nu. Det snackas om damhockeyn ska lägga till tacklingar, och väldigt många är faktiskt emot och anser att det damhockeyn har blivit idag, det är en produkt som många tror att herrhockeyn kommer att gå mot. Det, och sen har man även pratat om tacklingar i samma åkriktning som herrhockeyn såklart tillåter. Ja, eventuellt. Men jag tror att för mig har hockey varit fall som hade Wayne Gretzky som idol. Det jag såg då, det var ju liret. Jag är också en ganska stor spelare, tror att jag hade gynnats av att det fanns tacklingar när jag spelade. Men jag fick lära mig något annat. Jag fick spela mer teknisk hockey och älskade det. Och tror att damhockeyn inte kommer att vinna någonting på att lägga till tacklingar. Jag tror inte det är därför man går dit och tittar, för att få se tacklingar.
Jag tror att man hade gynnats av det faktiskt. För att jag tror att man får inte smälla. Så att jag tycker det som damhockeyn brister på, det är att man inte är tekniskt skickliga. Det blir inte de här snygga dragningarna, utan man, för man vet att man kommer inte bli, om jag inte tittar upp nu så kommer jag bli sänkt, utan man vet att det är ingen som kommer kunna nå mig nu. Ingen som kommer kunna stoppa mig med kroppen liksom.
Mm.
Så jag tror att det hade faktiskt gynnat damhockeyn att kunna titta upp mer och bli bättre på att behandla pucken.
Emily,
vänder
mig till dig också, tacklingar.
Ja, alltså jag är lite mitt emellan med att jag tror att tackling absolut, jag tror att det skulle vara ganska bra att få in, men jag tror inte att det har att göra med liksom sevärdheten eller överhuvudtaget. Jag tycker det finns hur många sevärde matcher som helst i damhockeyn, och många av dem som säger att nej, men det är inte kul med damhockey, det är ju folk som inte har sett matcher. Alltså det här att vi har 200 i snitt på matcherna, då kan man ju tänka att det är rätt många hockeyintresserade människor som inte liksom har jättechansen överhuvudtaget. Och sen säga att nej, men det skulle vara roligare med om det var tacklingar eller kvaliteten är så dålig.
Men det är ju många som går på de här rekordmatcherna men som inte kommer tillbaka.
Ja, det har jag alltid tänkt på faktiskt. Att det är så här, nu jäklar fick HV till liksom tusentals i publiken. Och Linköping, jäklar vad de kraftsamlade. Och i Luleå har de gjort det flera gånger, men sen är det ju verkligen tillbaka till det gamla rullet. Och det har jag nu trott under alla de här åren att liksom det skulle kunna ge lite effekt. För att det är väldigt häftig stämning på de matcherna. Och många av de här som jag tänker att man vill ha dit till matcher. Barnfamiljer, unga tjejer. Eller, alla möjliga vill man ju såklart ha dit. Men att de ändå skulle komma tillbaka. Men jag tycker inte att det finns någon så här riktig strategi kring det här med publiken, för det har varit så här, men vi ska sätta matcherna efter herrmatcherna så kan folk stanna, men det är väldigt få tror jag som orkar vara kvar i två raka matcher, alltså lägga hela dagen på att kolla till exempel, så att där får man verkligen ta sig en funderare tror jag, och just det här liksom, vad händer med rekordmatchpubliken?
Gratis är gott lite grann kanske, eller? De är väl ofta att de delar ut biljetter också på de där matcherna, är det inte så? I alla fall Linköping vet jag gjorde det nu senast då.
Jo, men det är flera andra matcher som man kommer in gratis på. Så ja. jag tror verkligen inte priset är något avskräckande överhuvudtaget. Men jag vet inte, mycket handlar ju om att synas också. Alltså, nu tycker jag att SDHL syns faktiskt väldigt mycket i media med tanke på då exempelvis hur många som är på matcherna. Alltså vi skriver ganska mycket om det. SVT som sänder rapporterar mycket om det. Nu sänder C More. Om man jämför med så lite vi skriver om handboll, ligan, om innebandyliga, alltså om alla de här ligorna, så tycker jag att det får sända ganska mycket utrymme.
Mm. Jag tycker inte man ska nedvärdera heller folk som säger att ja, men det är inget bra. Utan då ska man istället ställa frågan, varför tycker inte du att det är bra? Och vad hade du velat se? För att man vänder det så istället. Inte bara, men nej, du tycker fel.
Men det är väldigt få som frågar någon som kollar på SHL. Vad tycker du? Tycker du är det bra med tacklingen eller ska vi ändra?
Kommer du fortsätta? Nej, de har ju redan publiken.
Så. Ja, men jag menar, det är svårt också att utgå bara från liksom, publikintervjuer hur man ska utveckla sporten, tycker jag.
Mm. Det är de som ska betala för det.
Ja, det är lite samma, också en läsarfråga där, det här med galler eller inte. Damspelare ska ju ha galler genom hela karriären, där herrspelare behöver ju inte ha det från då man vill 20. Nej, ja, det är i alla fall A-junior kan du spela utan galler, ska jag säga då. Är det rätt, Maria? Att det är så?
Ja.
Och varför är det
här,
så?
Ja, men här har jag alltid varit, antingen så måste... Det, för det är svårt att säga att men du får själv avgöra. Om man kollar idag hur det ser ut på just STH, så är väldigt mycket höga klubbor för att man är van vid att det är ett galler som skyddar. Herrhockeyn ser ju också, de har inget skydd, men där ser man nästan varje match så kommer det upp klubbor i ansiktet. Så någonstans får man ju ta ett beslut, spelarna själva kanske från början. Vill vi eller vill vi inte? Jag har ingen aning hur det ser ut idag, om man vill eller vill inte ha. Men jag tycker det är en jättesvår fråga att bestämma uppifrån att så, nu ska ni inte spela. Alltså vissa vill säkert ha sitt galler för att det finns klubbar, höga klubbar konstant varenda match.
Men nu är det ju inte ens ett val du kan göra, utan nu måste du ju ha galler. Precis. På. Ska det vara valfritt att spela med?
Ja, men jag tror man måste ta ett större grepp. Har man frågat spelarna de senaste åren? Ingen aning.
Vad tyckte du själv när du spelade?
Det är klart att det, så här är det. Det är oftast en vanegrej. För mig blev det en vanegrej. Man ser ju hur bra som helst ut genom ett galler. Men jag förstår utifrån ett annat perspektiv. De som sitter på läktaren, media. Man vill ha ett ansikte att se på. Man vill ha förebilder och allt det där. Så att när jag väl spelade tänkte jag inte på det. Då spelade jag med mitt galler och var glad för det. Fick klubbor och annat i ansiktet som är glad idag. Att jag inte har en massa ärr och synen är intakt. Så att för mig, det var ingen grej. Men det är oftast det som jag kan känna ibland. Vem har bestämt det från början? Nu kanske är tillfället att fråga tjejerna, vill du spela med eller utan? Och sen får man väl komma fram till ett beslut att ja, ska det vara frivilligt eller ska det vara som det?
Vet vi exakt varför det är som det är? Varför gör man skillnad på damer och herrar när det gäller valfriheten till att ha galler eller inte?
Jag vet inte det i alla fall.
Jag har ingen aning.
Jag har fått höra att det är någon sån här försäkringsaktigt. Jag kan inte exakt heller, men jag fick någon sån att det har att göra med... Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop heller med försäkringarna riktigt. Om ett kvinnligt ansikte liksom är värdefullare än ett manligt eller någonting. Jag vet inte, men det var någon som sa det förut i alla fall. Men för mig är det ju, om man tänker på det, varför ska herrar få välja och inte damer? Och vem har bestämt det så? Det är ju, jag får forska vidare i det där sen då.
Varför ja, men
inte,
gör det.
Varför inte? Jag trodde det... faktiskt att någon av er visste vad det inte var så. Men då, ni har inte funderat på det. Nej, men jag tänker lite grann så här. Vi hade ju en jätteotäck olycka i helgen när Marcus Ersson fick en skridsko upp i ögat där. Och Jakob Josefssons oturligt hamnade den där. Och nu pratar ju många om att man ska ha galler. Och för mig handlar det inte ett dugg om att det ska vara macho eller någonting, utan för mig handlar det om att det blir så anonymiserat när alla åker runt med galler. Man har inget ansikte på spelarna, man vet inte hur de ser ut, ingenting. Det är svårt ändå när de har visir igen, men då får man i alla fall lite känsla. Man vet hur Dick Axelsson ser ut liksom, men man vet inte hur, man vet knappt hur Fanny Rask ser ut liksom på isen om vi tar jämförelse. Så det tycker jag är liksom det stora problemet. Och skulle det bli galletvång i SHL så skulle jag tycka att det var faktiskt synd. Även om jag lider nog oerhört med de få spelare som drabbas av sånt som Ersson gjorde. Men jag kan ju också se när jag ser en damhockeymatch att det blir ganska anonymiserat. Jag vet inte, vad känner du så fel där?
Jag är ju målvakt.
Jag tänkte säga.
Jag vill gärna ha mitt galler.
Ja, det förstår jag. Och det är helt okej. Och där är det ju faktiskt lika för herrar och damer.
Jag får ha cat-eye. Det kan man nästan. Men jag tycker att man får välja själv, skulle jag säga. Om du vill ha visir eller galler. Det är väl upp till individen. Du får ta konsekvenserna om du har ett visir. Och så får du en klubba upp i ansiktet.
Men det känns inte lite nedvärderande att herrar får göra som de vill och damer inte får göra som de vill. Att någon har bestämt så.
Jag har inte tänkt på det, att det är nedvärderande. Men jag tycker att valet ska kunna finnas där. Att man ska få välja själv. Faktiskt.
Det är det inte gör.
Nej, precis. Ja. Och det är det jag tycker ska finnas där.
För ett kön, men inte för andra.
Ja, precis. Ja, men det tycker jag. Absolut. Man ska kunna välja det själv.
Ja. Emily, jag frågar dig.
Nej, men jag håller med. Just den här frågan har jag verkligen inte funderat kring liksom innan. Men det är ju klart intressant och... Alla får välja. Jag är på Svias linje. Helt klart skulle det kunna vara så.
Vi får väl ta den där frågan vidare sen då. Och kolla. Vilka vinner guld i år? Maria?
Ja, HV har ju gått fram som en ångvält här. Jag vet inte. Det känns ju som att de får i varje fall vara favoriter. Men jag tror alla man kan räkna ut Luleå och Brynäs... jag tror det är en riktigt tajt topp med fler lag i år. Det är inte självklart så som det har varit de föregående åren någonstans att vi har en jättefavorit. Så tycker jag inte det ser ut i år. Jag tycker det är häftigt att det är många lag som blandar sig i toppen. Men favoriten får nog vara HV.
Sofia, SD, kommer ni att blanda i medaljstriden?
Jag måste säga nej faktiskt. Jag har mött både HV och Luleå och jag måste säga HV, deras offensiv är det bästa jag någonsin har mött faktiskt. De är riktigt, riktigt farliga i offensiven, så de kommer vinna över Luleå i en bästa av fem finalserie.
Emily, har du någon outsider?
Ja, man skulle vilja slänga in något annat nu.
Ja.
Men det kommer jag ju bara fäta upp, tror jag. För att jag tycker faktiskt att HV är stor favorit. Ja. Och det är... När man har sett liksom säsongen. Det är svårt att säga något annat. Men som sagt, slutspel är något helt annat. Och den liksom, kulturen som finns i Luleå. Alltså, det kommer hända någonting med dem i slutspelet. Det är jag helt övertygad om. Och sen, ja. Brynäs tror jag faktiskt inte så mycket på. Men nej, jag tror en final mellan HV och Luleå kanske. Eller hur det nu blir. Ja.
Vilket lag har ligans bästa målvaktspar, Sofia?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oj, satan vad svår.
Var det?
Jag skulle nog säga HV nu faktiskt.
Jag tror du skulle svara SD.
Ja, nej, gud nej.
Räddningsprocentmässigt så är ni ju det.
Ja, men vi har ju inte vunnit flest matcher.
Nej.
Nej. Så att man vill ju vara en vinnande målvakt också.
Absolut, det kan bero på utspelarna.
Nej, det gör det inte. Nej. Det är alltid målvaktens fel.
Hur har du varit att dela på The Lindsay Post? Där står ju, delar mycket på det. Eller var det?
ja, det är en ny, helt ny grej för mig och man lär sig mycket. Det är en ny mental grej att stå en match i veckan och vara redo att prestera. Utan man har inte en match en dag efter och måste bara ladda om direkt. Utan det är en helt ny mental grej som har varit jättenyttig för mig.
Ska lämna Österhål lite grann där och sen tänkte jag faktiskt gå vidare på det här som kommer säkert att bli lite komplicerat, men vi får se, återväxten. Jag känner ju lite grann att det kanske inte sprutar upp unga tjejer som trycker på underifrån och sådär. Alltså hur tycker du att det ser ut, Maria, när det gäller återväxten?
Nej, men jag tycker ändå att vi har en okej återväxt. Nu var det ju 04 som var nere och tog det här OS-silvret. Det kanske inte säger jättemycket. Men det känns som att det kommer spelare underifrån. Den stora knäckfrågan för mig är, kan de ta nästa steg? Och där handlar det om att plocka upp de här spelarna. Ge dem den bästa möjliga satsningen och utvecklingsmöjligheten, skulle jag säga, för dem. Och den är fortfarande väldigt mycket, ja, vad kommer att hända? Vi vet inte. Men det kommer spelare underifrån. Det är jättemånga unga flickor som börjar idag i Tre Kronors hockeyskola. För fler och fler klubbar öppnar faktiskt dörrarna även för dem.
Ja. Hur tar vi hand om de här på bästa sätt? Jag vet du, Sofia spelade med AIK, pojkarna, länge och hyllat den tiden. Mm. Du spelade också med pojkar, Maria, med mycket. Mm. Vad är den bästa vägen för att liksom bli en bra, för du har ju dels det här med att tillhöra ett lag, vara ett lag hela tiden, eller kontra spela med lite olika lag, spela med killar ibland, tjejer ibland. Det där tycker jag är lite komplicerat.
Jag tycker att det är en väldigt komplex fråga vad som är bäst, men jag kan ju bara prata av egna erfarenheter och jag tycker att man ska spela med killar så länge som möjligt, för att jag har fått så mycket ut av det. Så att istället för att ha kanske, jag spelade hockeyskola bara, ingen tjejhockeyskola, utan jag var blandade tjejer och killar, och jag tror att det kanske är en jättebra bra väg att börja, för att det blir en helt annan dynamik i gruppen att ha både tjejer och killar. Man lär sig av varandra, man kan ta saker ut av varandra och, så att ha bara hockeyskolor, inga tjejhockeyskola, ingen killhockeyskola, utan ha hockeyskola där man blandar. Och sen så, jag skulle säga till alla unga tjejer att spela med killar så länge som ni bara kan, för att det är alltid bra att tävla mot de som är bättre.
Men vad händer med tjejlagen, tänker jag på då? För då alltså, sen när man blir äldre då ska det ju, då kanske man inte kan spela med killlag på U16 och allt där. Och då, finns det några tjejlag kvar då om de flesta spelar med, eller finns det några tjejlag överhuvudtaget om de flesta spelar i killag?
Nej, det är klart. Det är ju jättekomplex fråga och balansgång. Och jag har nog inget jättebra svar, utan det är, jag har gynnats jättemycket av att spela med killar, för det är jag tycker att det är en annan tävlingsmentalitet som finns bland killar som inte riktigt finns bland tjejerna. Och det är ju svårt också om man bor ute på vischan liksom, och spela både ett killag och ett tjejlag. Det blir tufft. Med, kanske vissa lag har ju inte tjejlag ens. Det enda jag kan säga det är att försöka spela med killar så länge som möjligt, men jag har faktiskt inget bra svar på det.
Har du spelat hockey, Emily? Nej. Har du något? Vad tror du?
Nej, men så här, jag tror ju att jag kan inte säga så mycket om det här att spela med killar eller tjejer och sådär, men bara det här att det finns, att det är många lag som startar, damlag, flicklag, alltså jag tror att det kommer hjälpa till framöver att många av de stora lagen har, att man kan se sig som ung spela i sitt favoritlag liksom. Jag vill spela i Malmö också. Jag vill spela i Skellefteå eller Färjestad eller vad som helst. Alltså att den biten kommer ändå utveckla liksom känslan av att man kan nå högt i sin klubb. Så det tror jag kommer vara bra.
Maria, du har du svaret på hur ska det se ut på.
Nej, men Jag ser ju att det är en större, komplexare fråga än det är möjligt att svara på just nu. Men jag kan ju bara ta egna erfarenheter. Jag tyckte det var jättebra att spela med killar. Jag hade inte det lätt. Jag tror det är ytterst så personligt hur man har haft det i sina lag. Jag känner ju, jag får ju många samtal, många unga tjejer som har haft det extremt tufft. Alltid någonstans blivit utfryst, den enda tjejen inte fått den behandlingen som killarna får. Där det fortfarande råder den här ganska ja, machokultur som där tjejer inte riktigt tillåts vara. Men det finns klubbar idag och det finns väldigt många föreningar som gör jättebra saker där man lyfter in att ja, men ska sporten växa överhuvudtaget så måste både tjejer och killar komma in. Och man gör det så gott det går. Man startar ett tjejlag inom vissa åldersgrupper. Alla är välkomna, kom in. De har kul, de blir fler och fler. Sen kan man dela upp dem i olika lag. Vill någon tjej spela med killagen så hoppas jag ju att föreningar där säger absolut, vill du spela med oss? Du är samma ålder eller du får dispens för det. Det är fint. För att man vill ha så många, man får inte glömma att det är barn vi pratar om. Liksom. Vad är deras bästa? Och den situationen är alltid unik. Där barnen själva måste någonstans få säga vad de tycker och känner. Och funkar det med klubben så anser jag att det är det bästa att kunna kombinera om man kan. Men att sträva efter att få flicklag i alla föreningar. Och sen pratas det mycket om det här istid. Det finns inte tillräckligt med istid. Men jag anser att finns det istid till pojkarna så finns det istid till tjejerna.
Vi får inte istider på grund av att det är också, man delar dem med konståkarna. Mm. Och det är ju också,
men vad tycker du där då, Sofia? Ska pojkar och flickor ha lika rätt till istid?
Ja, men det är ju självklart. När man är barn så ska det vara... Då är det ju inte pengar som styr där som det gör i STH eller SHL.
Men det är fortfarande pengar som styr.
Ja, självklart så är det ju. Men alltså som är intäkter och sånt där.
På vilket sätt är det pengar som styr, menar du då? Pojkar och flickor?
Jo, för att jag menar att det finns 7-8-åriga pojkar som tidigt märker att de är prioriterade i föreningarna för att man vet att senare då kommer tjejerna inte vara intäktsbringande, för det är så man ser på det. Och då ger man bäst förutsättningar till pojkarna som hela tiden såklart lyfts av detta. De lyfts inte som människor, det vill jag också påpeka. Att jag tror inte att de gör det. Utan jag anser att det här måste fördelas mycket, mycket mer rättvist från början. Man kan inte kalla att det finns ett problem med tillräckligt. Det finns inte tillräckligt med istid. Men finns det till pojkar så finns det till flickor. Då får man på något sätt göra att det här funkar. För jag tycker inte att man kan ta bort flickorna där och bara anse att pojkarna har mer rätt. För så tycker jag det ser ut i 100 år, att det är pojkarna som ska ha rätt till den här idrotten. Det är ju för att man har stängt dörren för flickorna ganska tidigt. Nu har man börjat luckra upp de här, att det faktiskt kom till vår förening. Idrotten behöver växa. Men man kan inte göra du kan inte göra så stora skillnader som vi gör idag på flickor och pojkar. För jag tror att det blir en snöbollseffekt som sen genererar det vi ser idag. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis. Jag förstår
det blir lite invecklat. Jag tror att det här är en större fråga. Vi kan inte liksom bara säga att det är på grund av det här eller det är så här man måste. Det finns så många parametrar som behöver förändras för att få det samhället som vi vill ha.
Hur var din tid i pojklagen? Sofia har ju hyllat sin tid i pojklagen. Hur var din tid i pojklagen?
Som ung så märkte jag ingen skillnad, för då kom jag in, jag älskade idrotten, jag provade många olika idrotter, fastnade för hockeyn tidigt också, det var nummer ett, jag ville spela hockey. Och då var det ingen skillnad egentligen, för då var man barn, man spelade, man tyckte det var kul, man var en del i gänget. Men sen blev det tuffare, jag kom även in på hockeygymnasiet i Ängelholm, jag kom ihåg som första tjej där, det var en jättetuff tid. Många av killarna där var otroligt bra med mig, medan vissa killar, ja, men jag tror inte de såg mig eller de ville inte se mig, för jag var ett hot där. Jag var en tjej i en väldigt mansdominerad bransch. Vad ska folk tycka om dem om det är en tjej med? Men de som var trygga i sig själva och tävlade på sina villkor. Jag vill bli bästa hockeyspelaren jag kan bli, brydde sig inte om att det var en tjej. Så att jag hade riktigt tuffa år när jag spelade med killar ibland. Medan andra gick mycket bättre, där man ansåg att jag var en del i laget. Men det här var väldigt så här, säsong till säsong.
På vilket sätt var det tufft? Alltså, vad kunde hända då? Var du utfryst? Eller?
Ja, men det blev ju mer det. Återigen, vissa killar var fantastiska. Medan andra var, tror jag, lite mer rädda för vad ska andra tycka om det här. Hur ser folk på mig när det är en tjej med?
Och den en tjej som är bättre än vad jag är, typ.
Ja, ibland. Ibland, ja. Och det här tror jag fortfarande, den här matchkulturen vi lever i idag, den lever kvar än faktiskt. Vad det gör med min maskulinitet när det är en tjej med. Och jag märker att det här, för mig så är detta så mycket större. Ni ser, jag nördar in mig i små saker, men jag tror att allting hänger ihop. Och från det att tjejer kommer in i en ishall, det jag jobbar för det är att de ska känna sig trygga. Att de ska känna sig sedda och få liknande möjligheter som pojkarna. För så är det inte idag. Och när vi börjar där att förändra det, så kommer det att bli bättre för varje steg. Jag är helt övertygad. För det börjar tidigt.
Är det stor risk att vi har tappat många på vägen på grund av
Men man ska veta att man har tappat många pojkar också. För att hockeyn tyvärr hamnar i den här, att nu, det här, så här är du som hockeyspelare, så här ska du vara. Och många pojkar där, som jag har pratat med, föräldrar, även pojkar själva, har frågat, varför slutar du? En återkommande kommentar där, det är ju att men hockey, det var inte för mig, det passar inte mig, hur man pratade, hur man behandlade varandra. Och där tror jag vi måste ta ett stort grepp, och det gör Svenska Hockeyförbundet också nu, där man faktiskt ser över de här bitarna, att alla ska känna sig trygga i sina föreningar, och det börjar mycket med hur man pratar och hur man behandlar varandra.
Vad känner du, Emilie? Alltså, Svenska Hockeyförbundet, det var ju en väldig debatt här i somras då, när de Krona bojkott, om hur man har liksom agerat och sådär. Vad känner du, tar man dam- och flick ishockey på allvar?
Både ja och nej. Alltså, man, med landslaget till exempel, så har man inte riktigt gjort det, anser jag. Och det är också lätt att säga, alltså både klubbar och förbund säger att liksom kanske klappa sig lite på axeln och säga att det här tar vi på allvar. Men sen när man tittar liksom rent konkret, vad görs och vad görs inte, så kan ju sanningen ofta vara något annat. Och det har ju, alltså för förbundet så har ju Tre Kronor varit jätteframgångsrika, och det är liksom, det blir ju att man tar dem kanske lite mer seriöst än man har gjort det med damerna, som liksom i sin bojkott pratade om det här med respekten. Och det ser jag liksom som en ganska stor fråga från ledning, liksom respekten. Och det var även Brynäs spelarna inne på, inte den här vändan då, utan när många spelare lämnat, de inte kände att klubben hade respekterat dem. Och så, det tror jag ändå håller på att förändras lite grann. Alltså nu har ju förbundet, jag tror att de kommer verkligen ta med sig detta och förändra liksom sitt arbete och sitt synsätt, och hur man liksom involverar också damerna. Liksom, det är lätt att prata över, och sen att man liksom inte sätter sig ner och diskuterar, och hur ser ni på detta och hur ser vi på detta? För det tror jag liksom har varit lite dåligt tidigare.
Mm. Jag vet att en av Brynäs större sponsorer har ju gått in och öronmärkt pengar. De har sagt att vi så här mycket är vi beredda att lägga in, men då ska så mycket gå till damverksamheten där. Är det rätt väg att gå? Borde fler företag göra likadant?
Ja, men det var lite det vi var inne på, att det är ganska inne, om man får använda det ordet, att liksom det här med jämställd sponsring, och man vill synas, man vill som företag, vill man nu liksom visa att vi är för jämställdhet och den här biten. Men jag vet inte, det är samma i damallsvenskan till exempel, på fotbollssidan då. Det fungerar på liknande sätt i många liksom damligor, och det är klart att man kan göra det, men jag vet inte, det kommer att ta lång tid innan det förändrar någonting, tror jag. Mm. Och från klubbarnas håll är det ju svårt, alltså jag anser att de inte kan göra så jättemycket just för det. Till exempel, ska vi dela mer lika på pengarna? För att liksom få ett slagkraftigt SDH-lag måste man ha ett slagkraftigt SHL-lag, anser jag. Mm. Och då behövs det mycket pengar till SHL-laget. Så att, ja, det är lite, det är en svår fråga just med pengarna, hur man, vad som är by, vad som är bär.
Ja, precis. Jag tänkte jag skulle avrunda sen med några läsarfrågor, bara som har kommit in ytterligare läsarfrågor. Det är många som är engagerade i det ämnet i alla fall. Men först tänkte jag lite kort, ska ni få säga en sak vad ni tycker är viktigast för att det ska bli, det ska gå bra för damhockeyn här framöver, åren framöver här. Om vi ska få ta ut en sak, vad, vi börjar med dig, Maria. Vad, om du måste säga någonting här?
För damhockeyn?
Ja.
Gud. En sak. Ja, nu har jag inte hunnit rangordna i huvudet här, men
det ska komma spontant sådär typ, så det är inget.
Nej, men jag måste ändå lyfta någonting som jag tycker både Brynäs och Luleå gör. Där man aktivt strävar efter att visa att vi har både ett damlag och ett härlag. Social media, allting. Man säger att härlaget vann, damlaget vann. Det är inte när Brynäs vinner, så menar man inte generellt att det är herrarna. Jag tror att det finns jättemycket som klubbarna själva kan göra. Arrangemang kring matcherna. Men där jag, min stora grej är att föreningarna någonstans ser värdet i att ha det här damlaget och vad det kan bringa in. För jag tror, helt övertygad om att det kan bringa in mer pengar. Ja, inte att få en pott som lite det, du sa nu att pengarna skulle fördelas. Det är inte det det handlar om, tror jag. Att det ska fördelas jämnt, rakt av till damlaget och herrlaget. Utan jag tror att det kommer in mer pengar genom att profilera damerna. Att här finns faktiskt ett damlag också. Det här bidrar de med. Företag, de börjar sponsra mer och mer jämställt, där pengar, mer pengar kan gå in i föreningarna, inte fördela de som redan finns, utan få in mer, göra mer med de verksamheten.
Sofia?
Alltså det är en jättesvår fråga.
Ja.
Men jag skulle väl vilja att man är ödmjuk till vart man ligger just nu och lägger all sin fokus och kraft på att bli bättre som hockeyspelare och sluta fokusera på en massa annat.
Då tycker jag att man ska fokusera på något annat. Nej, men jag väljer ändå förutsättningarna. Alltså, det är ju knäckfrågan i hela, liksom, hur, om man ska bli den bästa hockeyspelaren man kan bli, så tror jag att man måste ha förutsättningarna med sig. Och, ja, Maria har redan sagt det, men klubbarna kan göra mycket. De kan verkligen inte göra allt. Alltså det, jag orkar inte ens påbörja gå in på vad man, vad man kan göra.
Men leva på sin idrott lite grann också när man kommer upp i äldre.
Nej, men det behöver inte liksom enbart vara pengar jag pratar om, utan mer så här, känner man att man får liksom istider, får man material, får man respekten, får man, har man liksom, känner man sig som ett med till exempel här laget, eller alltså bara att man,
välkommen i familjen, typ.
Ja, och
Vi kör så. Vi tar lite frågor som avslutning här. Jag studsar till lite här. Peter Elander, din gamla förbundskapten, höll jag på att säga.
Han.
Ja, han har ställt en fråga här. Han skulle vilja ta upp frågan där, varför aldrig lag i SDHL spelar på fyra kedjor, vilket alla i SHL gör i princip. Va? Kvinnor har lägre fysisk kapacitet än män och nog borde tjäna på att ha fler ben som åker i både i form av fart och ork med mera. Är det stjärnspelarna, är det coacherna, är det general manager, eller vem är det som bestämmer att det inte ska vara så?
I vårt lag är det ju för att vi har inte tillräckligt många spelare, först och främst. Mm. Och om man möter till exempel HV eller Luleå, så har vi inte tillräckligt många kvalitativa spelare som kan mäta sig med dem. Det finns inte den bredden att spela på fyra linjer som kan spela på den här nivån än.
Det är ingen juniorkedja ni kan slänga in och spela?
Nej, vi har ju tyvärr inte det. För vi har ett division 1-lag, men de är inte alls på den nivån än. Så att de kan mäta sig med Karvinen, Hirikoski och alla Marchment och de här som faktiskt spelar i de här lagen.
Fyra kedjor, Maria, är det något som skulle ge fler chansen, framförallt svenska spelare, eller finns det inga fler? Som...
Jo, men jag tror också att det har lite med hur har, om man tittar tillbaka, hur har det sett ut? Man har spelat inom damhockeyn ganska ofta i Sverige på ganska få spelare, de som har kunnat göra skillnaden. Och när det blir så här gäng med otroligt bra spelare, det är lite som du säger, Sofia, har man inte tillräckligt med spelare, ja, men då spelar man på färre spelare. Det är klart att optimalt hade varit att spela med, rulla på 4-5 år. Jag tror att vi kommer dit. SDHL är fortfarande väldigt ung. Det kommer att lyftas upp fler juniorer, helt övertygad om det, för att ska vi som nation bli bättre så måste fler och fler få chansen högre upp i tredje, fjärde kedja spelare som senare kan ta en första och andra kedjeplats. Men vi är fortfarande unga. Jag tror att i en ung liga då ser det ofta ut så här.
Erik Villander är en ishockeytränare som har en väldigt mycket kloka idéer om olika saker. Nu har han ställt en fråga här också. Ska vi se hur klok den är. Hur hanterar problemet när unga tjejer vill fortsätta träna och spela med sitt lokala lag, men även hitta ett tjejlag, ofta i en annan klubb, att köra lite extra med, exempelvis på helger? Blir betydligt dyrare för tjejer om de då får dubbla kostnader för spel i två föreningar. Vem vill ta den?
Jag tycker Maria kan ta den.
Ja.
Hon är ju väldigt duktig på det här med yngre tjejer.
Nej, det finns en problematik, det har inte jag heller tänkt på. Men det är klart, ska du betala medlemsavgifter i två föreningar så är det så det funkar idag om du vill spela båda. Det är väl
vi var väl inne på det förut, att man alla föreningar ska försöka få ihop ett flicklag, och det är väl det man vill sträva efter. Men sen, tycker jag att man kan ha en dialog med den föreningen man är med, att jag har en dotter nu som ska spela med både ett flick- och ett pojklag och vill gärna spela med båda, skulle vi kunna liksom bara betala en medlemsavgift? Jag tror att det är många som hade sagt fine. vi kör på det faktiskt.
Mm. Peter Lett svarar på den här frågan då och säger, finns lite risk för konflikt där också om man väljer bort sitt lag för träning, matcher med en annan förening? Svårt att bli en del av ett lag om man deltar endast en av fyra träningar exempelvis. Vi vill ju att de ska få spela med tjejer men även vara en del av vårt lag. Vi har inget tjejlag. Det är Annie, killtränare då.
Mm. Men det, jag tror återigen, man kan inte säga att så här ska det vara. Det här är den bästa situationen för alla. Alla är unika i detta fallet, att de har otroligt olika vardagar. Hur ska de få ihop sin vardag? Vill de spela med ett flicklag så ska de naturligtvis kunna göra det på annan ort utan att få dubbla kostnader för det. Det måste ju vara en dialog som förs för att kunna göra det. Och det här är ju dilemmat för många flickor som vill behålla sin plats i pojklaget, vara en del av det gänget och träna med dem regelbundet. Och om man får komma in på en lite annan grej så handlar ju det väldigt mycket om ledarskap. Att ledarna är väldigt tydliga med och pratar, kommunicerar. Hur ser det ut för den här tjejen? Hon vill vara en del av det här, hon ska få vara en del av det här. Men som tjej måste hon även få spela med ett tjejlag på annan ort. Och jag tror att generellt för att få färre att sluta inom idrotten så handlar det om ett gott ledarskap där man ser till varje individ och försöker få ett gäng att samarbeta och vara schyssta mot varandra.
För det var ju det som var väldigt skönt för mig när jag spelade med killarna, att det var ingen som tvingade mig att nu måste du spela med ett flicklag eller ett damlag, eller, utan jag fick välja precis helt själv hur jag vill göra. Och jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på den tjejen då, vad vill hon göra? Vill hon spela med damerna eller flickorna tre gånger i veckan och killarna två gånger i veckan, ja, då ska hon få göra det.
Kombinerade du spel mellan pojklag och flick/damlag?
Nej, jag ville inte det. Nej, så min tränare var helt fantastisk. Det var han också, tror jag, var en stor del till att jag hade det så pass bra i mitt lag. För att han var verkligen så här, var det någon som gjorde något fel, då satt han i foten direkt. Så att det är som du säger, att det handlar väldigt mycket om ledarskap, ett bra ledarskap.
Tanja Andlin heter hon. För stort glapp står, men glapp, ja, gap eller glapp då, idag mellan det som finns idag i form av flickor A, dam och SDHL. Flera serier. Damjuniorer är en, men det behövs fler. Det kommer fler tjejer in i hockeyn och det är jättekul, men nu får vi dem att stanna. Är det för få spelare eller för få serier? Finns det plats för fler serier?
Nej, inte just nu.
Nej, men jag tror det här är ju man får ta på högre nivå, för att någonstans, hur ska vi få den bästa toppen? Då gäller det att man tar hand om serierna under, ser till att ta hand om alla spelarna underifrån. Och nu har du ju startat en juniorliga i Stockholm, skitbra, ursäkta språket, jättebra initiativ. Det kommer komma fler, det blir säkert fler lag också. Vi är i början på någonting som kommer att bli betydligt större. Vi måste se till att ta hand om de spelarna som är där. Sen är inte jag rätt person att säga att så här ska det se ut, utan det får man sätta sig ner och kolla med representanter från alla de olika föreningarna. Hur ska vi få ihop det här bäst så att fler kan fortsätta spela den här bästa sporten?
Jag tror också att det är viktigt att de här lagen som spelar division 1, att Skellefteå och Färjestad och de här lagen får möta varandra, för att de håller en högre nivå än de bottenlagen i sina respektive serier. Att de får möta varandra, för jag tror att det kommer gynna ligan under också. Mm. För nu är det ett väldigt stort glapp mellan STH och division 1.
Topplagen möts lite oftare.
Ja, precis. Att de, precis, för då får de möta varandra. Det, det blir bättre tävling och de utvecklas mer på det, skulle jag vilja säga. Så att de har lite mer som allsvenskan i division 1. För nu blir det ju liksom, vårat division 1-lag har ju förlorat ju senast hemma 11-2 mot Södertälje. Så Södertälje kanske skulle vara lite bättre att möta till exempel Skellefteå egentligen. Mm. Jag tror att det skulle gynna damhockeyn i längden också. Mm.
Stort tack allihop. Nu kommer jag få skäll av Thomas Ros, för nu har jag dragit över på tiden lite grann här. Men så får
jag
passa på när man får bestämma lite själv. Så att, men jättekul att ni kunde komma, och jag hoppas ni som lyssnar har haft lite utbyte av alla idéer som har kommit upp här och alla svar och så. Så sköt om er där ute, så hörs vi om en vecka igen.